Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
En morgon hade jag lämnat mina barn på förskolan, hade kommit hem till huset och höll på och röjde som man gör liksom. Så jag skulle gå från undervåningen upp till övervåningen med typ en pyjamasbralla under armen, en tidning, en leksak, en kaffemugg liksom mitt i steget. Och bokstavligt talat fryser fast stilla. Därför att jag några meter framför mig till höger i hallen såg och upplevde och visste att min moster stod där. Och då hade hon varit död i 15 år.
Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Maratonpodden, en podd om hälsa och träning. Hälsa, det pratas det mycket om just nu. Vi får veta vad vi ska äta och vad vi inte ska äta. Och vi får lära oss att det är bra att röra på sig och så vidare. Men en del av begreppet hälsa tycker jag hittills har levt en alldeles för undanskymd tillvaro. Och det är den existentiella hälsan. Alltså det här med att kunna hantera livets stora frågor och hitta mening i det man gör. Om att känna sig tillfreds med sitt liv och hitta en känsla av sammanhang och syfte även när det är svårt. Just det här och mycket annat tänkte jag prata om med min gäst som var färdig modedesigner och redo att kasta sig in i branschen när hon fick oväntat besök av sin moster som har varit död i 15 år. Och det som hon säger ställer tillvaron på ända. Mer om det här ska hon få berätta med sina egna ord. Jag säger varmt välkommen hit, Anna Stomsi.
Nämen, tack Petra.
Medium.
Ja, medium. Mm.
Jag ska säga att när jag berättade för vänner att jag har bjudit in ett medium till podden så bara, meh, gud vad flummigt.
Just det, såklart.
Det får du höra en hel del, tänker jag.
Så är det.
Ja. Vad brukar du svara något eller vad i så fall?
Jag brukar skratta, Petra. Eller hur? Men vad ska jag göra? Det ligger ju så mycket gamla tankar runt det där ordet. Och än så länge så är det det jag behöver titulera mig med för att jag har ingenting annat. Det finns såklart en massa begrepp som jag skulle kunna hålla i. Men än så länge är det det som förklarar mina förmågor som jag arbetar med. Och då behöver jag hålla i det. Och då får jag också bjuda på de där.
Men vad har du fått höra då? Den värsta fördomen?
Nej men gud, ja. Alltså en av de värsta sakerna faktiskt, Petra, det är tystnad.
Okej.
När det ställer mottagaren eller liksom den jag möter verkligen att den tappar garden på något sätt och blir tyst. Man kan nästan känna i rummet liksom att personen tar ett steg tillbaka. Jag vill inte prata med dig. Alltså så här, det är ju egentligen det värsta.
Ja.
Sen om så här, nej men gud, vad betyder det? Eller så här, undrande eller nyfikenhet eller till och med rädsla i vissa fall då. Liksom att, herregud, kommer du se rakt igenom mig nu? Kommer du liksom avslöja mina hemligheter och så vidare?
Ja.
Det kan man ju ändå prata om. Mm. Men tystnaden, den är svår.
Ja, men jag ska erkänna att jag hade lite de tankarna i huvudet när jag åkte hit idag. Att så här,
oj, kanske precis där, att de kan se rakt igenom mig. Men då tänker jag att då får du väl berätta om det. Det finns inte så mycket att dölja. Min son däremot, han är skön, för han är 8. Mm. Och han sa så här, men då kanske hon kan förklara att det verkligen var någon jag såg där ute på balkongen när han var 4. Mm. Vi bodde i en annan lägenhet och då, han pratar fortfarande om det här. Mm. Och jag minns att han försökte då med de orden han hade förklara att det är någon på balkongen som tittar på mig. Mm. Och han trodde att det var morfar som inte lever då. Mm. Och vi bara såhär, nej, det är det. Men han framhärdar i det här.
Just det.
Så att han bara, du kanske kan fråga om det stämmer.
Och han håller kvar det också, då har det betytt någonting för honom, tänker jag.
Ja.
Jo, men så är det. Barn är ju per automatik vidöppna. Så. Och det är någonstans uppåt där 8, 9, 10 när man börjar förhålla sig till omvärlden, som om man har mediala förmågor som är liksom mer utvecklade, då är det oftast då som de börjar sluta till lite grann. Därför att man börjar förhålla sig, som sagt, man börjar bli människa bland alla andra.
Man slutar tro på tomten sätt. Också.
Ja.
Eller?
Ja, jo. Det kanske beror på andra saker, tänker jag.
Kanske. Tomten är lite konstig, för liksom, det verkar hänga ett snöre på skägget.
Ja, jättemärkligt, eller hur? Ja, nej, men det kanske ändå beror på andra saker. Men just den där vidöppenheten som de här förmågorna ändå bygger på, den brukar sluta till. Och det har att göra med att man börjar förhålla sig till omvärlden, man börjar vara en del av omvärlden på ett annat sätt och interagera med den, spegla sig med den. Och det är precis så som det ska vara. Mm. Mm. Men är det vanligt att man som barn har andliga upplevelser och sen går in i en annan fas? Ja.
Okej. Okay. Ja, jag gissade det. Vi får se vad vi kan komma fram till här i det här ämnet. Men som sagt, jag tänker bara att det är hans upplevelse och ja, den ska man väl inte ta ifrån honom och försöka förklara bort eller så här, förminska.
Absolut inte.
Nej.
Sen så, jag kommer inte kunna svara på rak arm huruvida det var mor och far som stod på balkongen eller inte.
Förstår jag.
Det kommer jag inte kunna svara så här ja eller nej på. Mm. Men det jag kan bara skicka med dig att säga till din son, det är så här, om han fortfarande tar upp det här, vilket han gör, och det här betyder fortfarande någonting för honom och han vill ha en förklaring, då kan du fråga honom så här: kändes det som att det var morfar?
Mm.
Ja. Mm. Kändes det positivt? Var det fint? Var härligt?
Mm.
Om han svarar då ja, det var fint, han var där, han sa hej, härligt, underbart, glädje, mysigt.
Mm.
Vi kommer inte kunna ha en vetenskaplig förklaring på att det var det eller inte, utan vi får ta emot upplevelsen. Sen så kan man, kanske när han är äldre, kan man, om det här, så här, om han håller kvar det här och vill ha ytterligare förklaringar, då kan man prata om hur fungerar medialitet, alltså hur fungerar öppenheten och hur fungerar kommunikationen med en esoterisk värld.
Vad betyder esoterisk?
Alltså en andlig värld.
Okej. Okay.
Mm. Och hur det fungerar, och då kan han själv dra sina slutsatser utifrån den kunskapen.
Så. Jo, för jag tänker också att man automatiskt tänker spöke som någonting som, du vet, läskigt som man har sett i någon bok och så, att det ska vara på det sättet. Men jag har ju lyssnat på dig i andra poddar och läst och sådär, och det är ju sällan ett läskigt spöke det handlar om.
Alltså, och jag ler ju lite grann så här, därför att det här är ju en av mina missions. Jag vill ju prata om andlighet som en del av vårat liv. Behöver förstå då, för vi ser på den andliga världen som spöken. Det kommer ur av att det är den enda referens vi har i vårt samhälle runt den andliga världen är Hollywood-filmatiseringar. Alltså det är grunden. Det är en gast som kommer inrusande i ett rum med någon kroppsvätska rinnande, hasandes, väsandes och som vill dig illa.
Mm.
Liksom det är den enda bilden som vi har matats av. De senaste 10 åren, då har vi i Sverige producerat program som skildrar då mediums arbete med andevärlden. Och de allra flesta av de programmen är också en dramatisering av de upplevelserna. Det bygger på en storytelling där man också använder skrämsel, alltså rädslor, för att dramatisera, för att förstärka, för att skapa nyfikenhet eller liksom känslor hos människor. Och jag möter en andlig värld som är helt annorlunda.
Beskriv bara.
Ja, jag brukar ju säga så här, alltså, det här är det vi ser, våran upplevelse är som jag beskriver det, det är som en spökvärld av gastar. Medans den värld som jag faktiskt möter från andevärlden, det är människor som inte längre har en fysisk kropp. Alltså, det är farmödrar och föräldrar och syskon och goda vänner, ibland barn. Alltså det är människor som har levt här omkring oss i fysisk kropp och som nu har gått över. Det är det det är.
Mm.
Det är mänsklig energi. Kan människor vara arga? Ja, det kan de vara. Kan människor ha gjort knashandlingar? Ja, det kan de. Så kan det här innebära ett känslospektra som är intensivt? Ja, det kan det. Men det är alltså inte onda gastar som driver omkring och är fast någonstans vars enda syfte är att liksom skada oss. Absolut inte. Men den inpräntade bilden är ju det som de allra flesta människor går omkring med, inklusive jag själv, innan jag hade den här märkliga upplevelsen med min moster. Så jag har ju också varit otroligt rädd för all form av andliga upplevelser har jag bara känt en enorm rädsla för. För att jag ett inte har förstått det, inte greppat det, och det enda kontext jag kunnat placera det i är den här Hollywood-kontexten.
Just det.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men kan inte du berätta då, för du nämnde ju här, och jag nämnde ju också introt, när du mötte din moster.
Mm. Jag är utbildad modedesigner och hade arbetat hårt för det väldigt många år. Jag hade arbetat väldigt intensivt och väldigt stressigt, så att min dåvarande man och jag hade bestämt att jag skulle ta ledigt under sommaren och återhämta mig lite grann. Och det var absolut nödvändigt. Vi hade 2 små blöjbarn samtidigt också. Så att det hade gått i ett, kan man säga.
Oj, oj, oj. Åren. Ja. 2 samtidigt. Oj,
ja, ja, precis. Ja. 1,5 år emellan. Mm. Precis. Och så jag hade varit ledig under sommaren. Det var första gången då på väldigt många år av mitt liv där jag hade liksom ätit, sovit, börjat meditera igen, börjat ta hand om mig liksom. Sen så närmar vi oss höstkanten där och jag skulle liksom komma igång och börja söka jobb och så som livet såg ut. En morgon hade jag lämnat mina barn på förskolan, hade kommit hem till huset och höll på och röjde som man gör liksom. Så jag skulle gå från undervåningen upp till övervåningen med typ en pyjamasbralla under armen, en tidning, en leksak, en kaffemugg, liksom mitt i steget. Och bokstavligt talat fryser fast, stilla. Därför att jag några meter framför mig till höger i hallen såg och upplevde och visste att min moster stod där. Och då hade hon varit död i 15 år. Det här är en otroligt intensiv upplevelse. Och där och då så fryser jag bara och blir helt stilla.
Gud, jag börjar skaka.
Ja, det ja.
Ja.
Ja, men jag tänkte säga. Och så står jag helt stilla och så hör jag henne säga: Anna, hämta papper och penna. Jag kan inte nu förklara hur det kommer sig att jag gör det. Men det är en så pass intensiv upplevelse att jag tar emot den. Så jag går upp med de här sakerna som jag håller i upp till övervåningen. Jag sätter mig på sängkanten och där lägger jag ett block i knät och håller en penna i handen. Och så sitter jag i andning. Och det här kommer väldigt naturligt för mig, att jag går in i ett slags meditativt tillstånd utan att egentligen tänka på det. Jag bara gör det.
Ja, det är det du menar när du säger att du går in i andning.
Ja, precis. Ja. Mm. Jag går in i en djup avslappning i kroppen och jag går in i andningen.
Men vänta, hänger hon med då?
Hon är med. Hon är med i... Jag sitter i sovrummet och jag sitter på min sängkant liksom. Och jag känner att hon står eller sitter bredvid mig. Och så håller jag den här pennan mot det här pappret. Och så jag blundar under den här stunden och så känner jag hur min kropp börjar skriva på det här pappret. Och jag tillåter ju den här händelsen. Så medveten är jag. Och jag växlar mellan intellektet som säger så här: vad fasiken händer nu? Samtidigt så tillåter jag det att hända. Så jag pendlar mellan det meditativa och ett medvetande. Och så stannar min hand till och jag tittar ner på det här blocket som jag har i knät. Och där står det medium. Stort och skakigt och jävligt står det medium. Och då säger jag liksom högt ut i luften, säger jag så här: ja, jag förstår, du vill att jag går till ett medium så vi kan kommunicera med varandra. Och då svarar hon så här: nej Anna, du är medial. Och då, Petra, blir jag skiträdd. För då får du komma ihåg att min enda referensram är också den här Hollywood-varianten. Så jag blir skiträdd. Så min nästa fråga till henne då, det är så här: säg inte att jag ska börja se döda människor. För det är det värsta jag kan tänka mig. Och då svarar hon så här: ha ha ha, tids nog.
Men är det här liksom ett, minns du att din moster kunde vara så här? Eller är det en ny personlighet?
Ja, nej, det är absolut, nej. Det här är ju hennes personlighet.
Hon var sån.
Ja, och hon var jäkligt rivig. Eller okay, hon är jäkligt rivig.
Är, ja.
Alltså så här, det är inte... Hon är väldigt rakt på.
Mm.
Det finns en stark kärlek. En stark liksom omtänksamhet. Men hennes personlighet är väldigt rivig.
Ja.
Rakt på sak. Det är ingen tveksamhet i att hon är här. Om man säger. När hon gick in i ett rum så såg man det.
Ja. Precis som med den andliga kroppen då, om man säger det.
Exakt. Och det här har jag ju då med erfarenhet vetskap om att det är så det fungerar. Att våran själsliga energikropp, den besitter de förmågorna. Så som hon var när hon levde, är hon när hon har gått över. Sen edges liksom filas av lite, så är det, och det kommer andra saker när man går över som gör att det liksom filas av och mjuknar lite, men hennes personlighet där och då var kvar, klart och tydligt. Ha ha ha, tids nog. Och då sitter jag där liksom och så tänker jag bara att vad är det här som händer nu? Det här är helt jäkla galet. Men jag känner hennes närvaro, jag upplever att jag ser henne, jag upplever att jag hör henne, och då tänker jag så här: shit, tänk om det ändå är så att det är hon som är här. Om det är Monica, då gäller det väl ändå att passa på. Så då gjorde jag det. Så då inledde vi liksom ett samtal på kanske 2 timmar i alla fall, där vi pratade om livet. Vi pratade om hennes liv som, medan som var här, var förhållandevis turbulent. Och hon gjorde så gott hon kunde medan hon var här. Men hon gjorde val och fattade beslut som var röriga. Och vi pratade om det. Vi pratade om hur hon förhöll sig till det nu. Vi pratade om min mamma och henne och hennes relation till sina syskon. Hur hon kände för det. Omtänksamheten och kärleken och det absoluta stödet som hon hade fått medan hon var här. Och relationen till mig naturligtvis. Vi pratade om mitt liv. Jag ställde också de här existentiella frågorna.
Som till exempel?
Som till exempel, vad är det för mening? Alltså vad, ja, vad gör vi här? Vad händer när man dör? Hur ser det ut när man har gått över? Vad sker då? Och jag brukar säga nu så här, fick jag alla svar? Absolut inte. Absolut inte. Utan det här samtalet var liksom fokus på att återknyta en kontakt med min moster. Så kan man beskriva det. Och det skedde.
Du skulle inte säga att det var en dialog?
Jo, det är ett samtal, det är ju en dialog. Så det är ju som en växelverkan. Mm. Så absolut.
Det här vill ju jag veta. Ja. Alltså det är ju det här jag går och tänker på hela tiden. Så här, vad händer? Varför? Alltså det är ju det som jag tror jättemånga tänker.
Mm.
Man önskar ju att hon hade kunnat slänga ur sig ett tydligt svar.
Så. Ja, jag kan säga så här, det har kommit fler nycklar till det under de här vadå, 10 åren, 12 åren som har passerat.
Mm.
Men där och då under det samtalet, då var det fokuset var att knyta kontakt igen. Att,
ja,
att förstå att så här funkar det, här är jag, så här tar du emot kommunikationen. Och nu kan jag raljera om det här samtalet, jag kan skratta, jag kan bjuda på det, är du med?
Ja.
Men där och då, herregud, liksom, jag satt, du vet, 2 timmar senare så känner jag så här, nu börjar vi avrunda. Och jag kunde ingenting om det här. Det var första gången i mitt liv som jag hade den här typen av upplevelse så här starkt, så här tydligt. Jag fattade, jag visste ingenting, jag hade inget språk för det här. Men jag kände att energin började avta. Och nu är det ord som jag kan använda nu, det kunde jag inte då. Men jag förstod att energin avtog, jag förstod att nu kommer vi närma oss att säga hej då. Nu lägger vi liksom på. Och du vet, jag hade gråtit, otroligt mäktig situation. Och så avtar energin och vi ska säga hej då och vi gör det i någon så här absolut kärleksövertygelse och känslan av att livet består, energin är kvar, det är inte slut, vi är här och sen lägger vi på. Och då har jag nu liksom det här blocket i knät och i det så är det så här 20, jag vet inte, en massa sidor av korrespondens med vad jag upplever som min moster som inte längre finns här i fysisk form.
Innan jag liksom ställer flera följdfrågor på det så måste jag bara så här, upplever att det var en människa du såg? En projicering av en människa eller... Går det att beskriva eller blir det
ja,
svårt?
Nej, men absolut. Nej, jag kan beskriva hur jag upplever det. Och jag upplever ju som att jag förnimmer. För att innan vi går in i det där så kan man bara kort beskriva hur språket fungerar. Alltså hur kontakten med andevärlden fungerar. Och det språket är, vi använder våra inre sinnen. Jag, som många andra, har ju trott att vi kommunicerar med andevärlden med våra fysiska sinnen. Alltså att vi ska se andevärlden som du och jag ser varandra här inne. Och då har jag det här klassiska exemplet att om jag lägger en apelsin i min hand här så ser vi ingen, det ligger ingen. Men vi kan ana hur det skulle se ut om det gjorde det. Och det är din inre syn. Det är med de inre sinnena som vi kan ta emot information från andevärlden. Så när jag säger nu att jag såg min moster så gjorde jag det. Men jag gjorde det med min inre syn, alltså inte med min fysiska. Mm. Så att det är ju ett subtilare språk. Så som vi kan prata mer om det också, men som svar på din fråga huruvida jag såg henne. Ja, det gjorde jag. Men jag gjorde det med mina inre sinnen, alltså subtilare än det fysiska. Jag hörde henne med min inre hörsel.
Mm.
Och jag kände henne med min inre känsel. Så när jag kände henne ta i min hand så gjorde jag inte det.
Jag försöker att vara liksom så här, inte balur fullständigt här, men ja, du kände att hon tog på din hand.
Ja, hon tog med handen. Och nu vet jag att det inte var fysiskt. Men det här vill jag skicka med då till alla som lyssnar också. Att många bär ju en stark rädsla. Och den är också kopplad till upplevelsen av att det är fysiskt. Jag hävdar med bestämdhet att det inte är det. Och det här, jag vet att jag delar det med de allra, allra flesta av mina kollegor. Vi arbetar inte med de fysiska sinnena, vi arbetar med de inre. Och däremot är det ju så att kopplar man på syn, känsel, hörsel och kanske till och med någon doft, då är ju det en väldigt stark upplevelse. Även om det är med de inre sinnena som är subtila. Så sammantaget så kan det kännas fysiskt. Men jag säger ändå att det inte är det. Och på det här sättet såg jag henne. Och det är ungefär som att när jag jobbar med de inre sinnena så ser jag inte saker i detalj alltid. Utan jag ser en förnimmelse av kroppen. Jag förnimmer hår. Jag förnimmer anletsdrag. Så att det är en skillnad med det där.
Tänk att det är svårt också för oss som inte har varit med om det här att förstå. Alltså, ja. Man vill ju försöka få det in dig i sitt eget huvud, hur det kan gå till då. Men jag förstår att det är inte superenkelt att beskriva. Varför tror du att det här hände precis där och då?
Jo, jag tycker mig veta nu varför det gjorde det. Och det är ju av den anledningen att jag hade under väldigt många år av mitt fysiska liv där, den här vändan, så hade jag arbetat väldigt mycket. Jag hade haft otroligt starkt fokus på den materiella världen. Jag hade gått förberedande utbildningar, jag hade sökt den här jättefina designhögskolan och kommit in på den och jag jobbade häcken av mig och så fick jag två barn samtidigt. Så att jag hade ju varit liksom otroligt förankrad i så här timmarna, minuterna, sekunderna av dygnet och väldigt liksom down to earth, det här behöver göras och sådär. Så att då kan jag säga att min moster hade kunnat stå i den där hallen de senaste 3 åren och försöka knacka på. Och det hade inte funnits en susning att jag hade uppmärksammat henne. Jag var på väg hela tiden till någonting annat.
Precis som många av oss.
Ja, det är ju precis det. Mm. Men den där sommaren som jag beskriver det, så var det första gången på otroligt många år då, där jag hade stillat mig. Och jag säger så här, jag hade börjat sova, jag hade börjat äta, jag hade börjat meditera igen. Jag hade alltså börjat samla ihop mig och vara mera i kontakt med mig själv igen. Och jag vet nu med erfarenhet att det är det som skapade förutsättningarna för att jag skulle kunna vara mottaglig den där tisdag morgonen.
Liksom sinnena är mer liksom påkopplade på något sätt? Eller?
Egentligen är ju sinnena där hela tiden. Mm. Och jag säger så här ibland, Petra, att det är en sak att ställa frågorna. Det är en annan sak att kunna höra svaren.
Just det.
Och det är där... Det är där vi behöver förbereda oss. Det är det vi behöver möjliggöra. Att kunna höra svaren. Att kunna se. Att kunna känna. Nu har jag ju lärt mig om allt det här. Nu har jag ju studerat det här och arbetat i massa år. Mm. Så nu vet jag att jag har haft otroligt starka upplevelser genom hela mitt liv. Men det krävdes den där sommaren. Och det krävdes det här mötet som var så otroligt specifikt. För att jag sen skulle börja undersöka det här, lära mig om det och utveckla det. Där någonstans, när jag började förstå hur det fungerade, ja, då inser jag så här, okej, men vänta nu. När jag åkte på den där semesterresan, när jag hände den där grejen, när jag bodde i den där lägenheten, när jag var i det där sammanhanget den där gången, då helt plötsligt så blir det liksom ett pärlband tillbaka i livet av otroligt starka andliga upplevelser. Men som jag igenom mitt liv har förklarat med så här extrem livlig fantasi. Så här, sluta hitta på. Sluta kolla på de där filmerna nu. Liksom. Skräckfilmer och spökfilmer och sånt där. Sluta med det. För att så här, din hjärna har ju uppenbarligen så här, hittat ju på massa grejer sen.
Din dåvarande man, berättade du det här för honom?
Det dröjde ju lite tid innan jag gjorde det.
Ja.
Så var det. Ja, men som jag säger så här, nu kan jag berätta om det här. Raljera lite om det. Jag kan skratta med mig själv genom mina upplevelser och sådär. Men där och då var ju också det här otroligt turbulent.
Såklart.
Det här var ju ingenting som jag hade inte sökt det här. Jag hade inte önskat mig det här. Jag skulle ju vara modedesigner för fasiken. Och jag hade ju jobbat stenhårt för det. Jag visste ju vad jag skulle ägna mig åt. Så här, för mig själv så var det här en jätteförändring och en jätteomställning av livet. Och då får man ju veta om och förstå att för min omvärld, min omvärld kände mig som en ambitiös, hårt arbetande, liksom ung, aspirerande karriärist.
Ja.
Så.
Mm.
Så att det jag behövde, så här, från den där dagen så behövde jag själv börja med att undersöka det här för min egen del. Så jag gjorde det först innan jag kunde släppa in min omgivning i de här upplevelserna överhuvudtaget egentligen. Så behövde det vara.
Men vad gjorde du?
När jag hade hämtat mig. Det tog lite tid att göra det. Men från den där tisdagen då, som jag beskriver, så när det här hade stillat sig så väckte det både en absolut nyfikenhet såklart. Så här, vad var det här för någonting? Men också en stark rädsla. Så att jag bestämde mig direkt för att, jag pratade faktiskt, jag, där och då den dagen så här, shit, håller jag på att tappa det. Så då pratade jag faktiskt med, jag fick tag på en kvinna som jag hade haft i periferin en massa år tidigare i mitt liv. Så jag ringde till henne den där tisdagen och beskrev den här upplevelsen. Och hon sa, Anna, ta det bara lugnt, så här, det här, det är ingen fara. Det låter som att du har fått vara med om en andligt uppvaknande. Och för mig var det bara så här, va? Vad säger de för någonting? Det låter som att du har varit med om det. Och, så nu ska du söka dig till någon slags utvecklingscirkel eller någonting sånt där. Så att du börjar lära dig om det här. Du kommer kunna ha kontroll på det här. Du kommer liksom förstå vad det här är. Det är ingen fara. Det är ingen som kommer ta över dig här nu. Utan så här, du ska bara lära dig om det här. Så då samma kväll så googlade jag fram medial utvecklingscirkel. Ja, så... Du vet, sitta i samma sovrum och bara...
Ja, men alltså, det måste vara så bizarr kontrast till ditt liv innan.
Ja, men verkligen.
Och sen kommer jag menar, just med tanke på det vi sa i början om alla fördomar man har kring... Och just det här som du sa också, att är jag sjuk?
Ja.
Så har något som har hänt.
Ja, nej, men nu har jag tappat det.
Ja.
Så där och då, det var en väldigt dubbel upplevelse. Samtidigt så var jag också väldigt, väldigt lugn. Alltså det var min moster som jag hade fått träffa. Så att det fanns, jag beskriver det så nu, som att å ena sidan var jag otroligt lugn, otroligt liksom, ja, märklig grej. Men ja, vi får ju se vad det här är. Och den, så här, förnuftet, intellektet, det är ju det som skapar rädsla. Så här, vad händer, vad är det här, tänk om, ja, och så vidare. Spinner vidare på det.
Men varför tror du att människor, i alla fall ja, men här i Sverige, ofta då när man tar upp sånt här, blir så här, det är ju, finns ju inte.
Mm.
Det här är ju bara hittepå. Eller de försöker tjäna pengar på människors osäkerhet.
Såna
där grejer
det. Ja.
Har jag ju hört.
Jo, men absolut. Nej, men vi lever i ett sekulariserat samhälle. Det betyder att vi lever i ett samhälle utan tro. Vi tror på individen, individens kraft, marknadsekonomi.
Den perfekta kosten.
Den perfekta kosten ska vi inte glömma bort. Eller hur? Att styra våra kroppar. Det är en stor religion i Sverige.
Jag tänker att det är för att vi inte har det här andra så blir det en övertro på de grejerna istället. Ja,
någonstans så placerar vi vårt fokus. Så att hela den... Liksom det gör att de här områdena blir stigmatiserade. Det hamnar i skymundan eller det hamnar långt borta någonstans. Jag har skrivit om det där några gånger. Just frågeställningen huruvida kan man både vara en rationell, analytisk, intellektuell människa och ha en tro. Och då ska vi ju veta att Sverige särskiljer sig från resten av världen i den här frågan. Därför det är här som vi svarar, ja, undrar. Undrar, jag inte säker. Men så ser det inte ut i resten av världen. Utan jag hävdar ju då naturligtvis med bestämdhet att they can coexist. De kan samexistera. Man kan både vara en analytisk, rationell, intellektuell människa och tro på saker. Mm. För det är ju någonstans där vi kommer landa i vårt samtal också. Så allting som jag arbetar med handlar om livsåskådning. Mm. Det är en tro. Och det finns inte vetenskapliga belägg för upplevelsen eller upplevelserna. Det finns inte heller det motsatta.
Nej.
Nej. Det ska man ju ha med sig.
Det är sant.
Det finns inte heller det motsatta. Så att någonstans så här får vi landa i att det här är en livsåskådning. Jag med min erfarenhet uttalar mig i dagsläget. Det jag uttalar mig om, det kommer av min egen erfarenhet, min egen upplevelse. Och det blir som en egen studie runt andlighet. Men i samhället i stort så lever vi fortfarande i en tid, och jag säger fortfarande då, där tro inte existerar.
Det blir ju väldigt fattigt, tänker jag. Alltså just, ja. Vi ska komma tillbaka till det här som ju jag och många andra frågar sig. Och det är ju ett hål i själen på ett sätt som man försöker fylla med träna rätt, ät rätt, lev rätt, ja, bla bla bla.
Mm.
I själva verket så tror jag att många skulle känna sig betydligt mer hela om man fixade till det där hålet.
Mm.
Och du sa ju också där att under dina år nu som har följt sedan den här upplevelsen som du var med om, så har ju du jobbat just med den här frågan, varför finns vi, vad är vår uppgift och sådär. Kan du inte berätta om det? Lite tankar om det?
Lite tankar och lite reflektioner. Mm. Ja, men om vi ska börja med så här, det ingången i den frågan. Att saknar vi någonting om vi inte har en tro att hålla i handen? Jag kan ju återigen bara använda mig själv och mitt liv som ett exempel. Och då svarar jag så här, okej, jag levde upp till 30 i ett liv med fullt fokus på den materiella världen. Sen hände den här upplevelsen och sen har jag studerat det här och då har jag gått in i en annan fas av mitt liv. Är den rikare? Ja. Liksom, är det en kontrast till den materiella, till materiella livet? Ja, det är din motvikt. Men båda två får existera och samverka. Båda två är viktiga. Båda två är roliga. Så. Och båda två behövs.
Mm.
Men för mig, genom min livsresa, så inser jag ju vikten av någonting mera. Det själsliga. Och betydelsen av det. Så i det undersökandet, ja, men då kommer det ju såna där existentiella frågor. Varför är vi här? Vad är syftet? Vad är det? Hur skapar man meningsfullhet? Och så vidare. Och ja, men det finns ju en massa tänkare som uttalar sig i de här frågorna. Och ett gott tips, det är ju att börja läsa om dem. Det börjar jag med att svara, precis som jag gör och har gjort och gör. Så återigen, så när jag svarar så gör jag det utifrån mitt arbete. Så en av de där stora fraserna som kom ganska tidigt i min utveckling och som jag håller i fortfarande, det är att meningen med ditt liv, det är att leva det. Och vad inkluderar det, eller liksom, vad betyder det för någonting? Ja, det är att faktiskt leva ditt liv. Och som en motsats till del då, så möts vi av människor runt omkring oss som lever ganska passivt i livet. Alltså att man väljer ett spår och det är det man gör och sen är man där. I meningen av att live your life inkluderar det ett undersökande, ett sökande, utveckling. Det inkluderar att ta tillvara på det som är. Ta hand om sig själv, ta hand om människor omkring sig och ta steg framåt. Så det inkluderar en slags utveckling, hänvisar jag till då.
Och där tänker jag också att många ser det som en prestation. Just det, för man hör ju det här, live your life to the fullest. Ja, och så känner man så här, nej men gud, jag är ju inte miljardär och jag har hunnit bli så här gammal. Såna där saker. Så vad innebär det egentligen att leva sitt liv?
Jag går ju bara tillbaka till mig själv och så här, utifrån
såklart
det här steget. Så här, det är att så här, hur ser livet ut? Mår jag bra i det?
Det är inte svårare än så.
Det är ju tillräckligt för väldigt många, eller hur? Vet du, så här,
ja, så är
hur ser mitt liv ut och hur mår jag i det? Mår jag bra i det? Att börja där. Svarar jag ja på den frågan, alltså då är det ganska free-flowing, eller hur? Många gör ju inte det. många brottas ju med precis det här steget. Och att då komma tillbaka till den, så det är en filosofisk fråga så här, the purpose of your life is to live your life. Okej, men tillbaka så här, nu när du gör, nu är du här, du lever ditt liv, hur ser det ut, hur mår du i det? Om det skaver steget där jag står, hur vill jag att det ska vara istället? Och där ligger utvecklingspotentialen, att ta steg framåt. Istället för att då som ett alternativ att vara stilla, vara passiv, vara kvar.
Men idag arbetar ju du med det här.
Mm.
Det här. Vad gör du? Hur kan en arbetsdag se ut?
Mm. Nej, men jag arbetar ju med lite olika saker i mitt företag. Men framförallt så jobbar jag med vägledande och coachande samtal. Och då tittar man in i livet och ser hur man har det. Jag säger så här, ja, jag titulerar mig medium, men jag arbetar inte med att spå någons framtid. Det är ju också en sån där, vad betyder det för någonting och vad inkluderar det? Vad är det för livsåskådning som man har då om man tror att man kan göra det? Min upplevelse är att vi kan titta in på livet ur ett vägledande perspektiv. Man kan titta på livet ur ett energiperspektiv. Hur har man det, hur mår man och vilket steg står man i? Och så utifrån det så kan man titta vad som ligger i pipeline. Men allt det här är ett eget skapande. Så att jag arbetar coachande kan man säga med mina mediala förmågor. Så det ena delen det är coachande och vägledande samtal. Sen arbetar jag med seanskontakter. Alltså traditionellt medialt arbete. Att välkomna kontakt med personer som har gått över som vi säger. Som inte finns med oss i fysisk form.
Så det kommer personer till dig och säger att jag vill få kontakt med min mamma till exempel.
Ja. Så det kan hända.
Ja.
Och då svarar jag så här att vi kan välkomna den eller de som finns runt omkring dig.
Mm.
Min upplevelse är att vi alla har personer runt omkring oss i energiform. Men min upplevelse är inte att vi kan beställa vem som kommer. Så att jag arbetar inte så. Det finns andra medium som gör det, men jag gör inte det. Utan man kan sätta intentionen och hoppas och önska kontakt med en specifik person. Men man får välkomna den eller de som är där.
Vad tror du att anledningen är att inte alla dyker upp så att säga? Att man inte får kontakt med alla?
Mm. I många frågor runt mitt arbete så svarar jag så att vi vet inte det. Jag vet inte det. Min upplevelse är att när man har gått över så pågår det någonting. Alltså man befinner sig inte i ett så här limbo och liksom alltid är tillgänglig. Utan någonting annat tar vid. Någonting annat sker. Någonting annat occupies us. Så det är mitt första svar på den frågan. Sen är det också så att när jag välkomnar en seanskontakt så förstår jag att det innebär en ansträngning för energin som vi söker kontakt med. Så att så här, det ena är att jag ska möjliggöra kontakten och att en klient ska ha bokat tiden. Men den tredje parten här, det är själva energikroppen som vi ska få kontakt med. Och det där ska lira. Så.
På viss tid då, när ni har bokat mötet.
Precis.
Det gäller ju att det är mycket som ska klaffa där.
Ja, det är det ju. Samtidigt så är ju det här tidsbegreppet, det är på tal om så här, de filosofiska tankarna som eller reflektionerna som kommer genom arbetet. Att tid är också... Det är en konstruktion, det är någonting som vi lever med här för att ha ordning på oss.
Och
när vi jobbar med energivärden så får vi förstås att tid existerar inte. Det är otroligt abstrakt, jag vet. Men just i den där frågan, men hur ska min anförvant veta, eller min mamma som har gått över veta, att jag har bokat den här tiden nu? Så här. Och jag svarar så här, vet du, så fort du har satt intentionen, så fort du har tänkt tanken, så är det redan kommunicerat. Och tid existerar inte och inte heller plats, Petra.
Alltså inte heller. Nu måste jag tänka lite.
Ja, jag vet. Det är så. Det är ju så.
Men, ja, just det. Men tid, det har du rätt i. För jag menar, det är väl ett begrepp man skapade för att kunna... Ja, naturvetenskapen skapar väl tiden, eller?
Mm. Alltså att vårt samhälle.
Ja.
Hela vår den samhällskonstruktionen.
Ja, exakt.
För att skapa ordning. Ja. Ordning och struktur. Hur ska vi ha det?
Och plats, nu ska vi se. Okej, men så... Ja.
Och det är ju så, för att våra hjärnor ska... Det blir filosofiska tankar och frågeställningar. Men hur ska min mamma veta att jag är här nu på den här gatan, mm. i den här lokalen, i den här stunden. Så här. Och jag vet att det är abstrakt, men hela arbetet med energi är utan vare sig tid eller location. Alltså det är energi. Och den är inte bunden till plats.
Den är överallt och ingenstans.
Den är överallt och ingenstans.
Ja. Det blir ju svårt för den mänskliga hjärnan. Den är ju inte riktigt utvecklad för att det kanske inte ens är meningen att man ska fatta allt heller. Eller vad tror du?
Det är ju bara intressant också. Så här, hur kommer, för det är också en fråga som är återkommande. Så här, varför kommer vi inte ihåg då? Alltså så här, om det här existerar, varför kommer vi inte ihåg det då? Vad då? Om det är så att det finns en energivärld också, varför kommer vi inte ihåg det? Vad är det för mening med, hjärnan kan ju snurra många varv runt det här.
Mm-hmm.
Och tro inte att jag inte också tänker de tankarna. Det har jag ju gjort i de här 10-12 åren också. Som jag beskriver så här, det här rationella, tänkande, analyserande, det är i allra högsta grad en del av mig. Så det har funnits med mig i allt det här utforskandet. Ja, men om det nu är så här, hur kommer det sig då? Du vet, jag kan ju bli frustrerad, förbannad, ställa frågorna rakt ut. Bara så här, kom igen nu, leverera! Och så kommer det ändå såna här filosofiska utsvävningar som jag liksom känner att jag refererar till när vi pratar. Och hur kommer det sig då att vi inte kommer ihåg det här? Ja, Petra, jag vet inte. Jag vet inte hur det kommer sig. Men då kan jag ju genom mitt arbete säga så här, men hur skulle vi leva vårt liv om vi visste att det fortsatte? Alltså vad skulle det innebära medan vi är här? Skulle det vara någon mening att vara här överhuvudtaget då? Vad skulle meningen med att vara här då vara? Tillbaka till så här, att vi är här för att leva, det vet vi.
Men du har ju också sagt, vet jag, att andevärlden vill ju få kontakt, tror jag att jag hörde. Jag minns inte om det var exakt rätt återgivet här. Men då undrar jag ju, återigen, det kanske inte går att svara på det här. Mm. Varför vill de ha kontakt? Eller vad tror du?
Ja.
Kan man få gissa lite?
Absolut. Nej, men jag vet inte hur jag exakt har uttryckt mig. Men den energi som är här, som min moster i hallen, ja, hon vill absolut ha kontakt. Men det är ju inte så att all energi som cirkulerar runt omkring oss gör det för att få kontakt. Utan den cirkulerar för att den cirkulerar. Den är här för att den är här. Det är en del av oss. Vi är en del av dem. Så all energi som cirkulerar är inte här för att ha kontakt. Men sen finns det energi som vill få kontakt. Så är det. Det jag ser ju att vi ungefär som själsfamiljer eller energifamiljer, och även när någon eller några av oss går över och inte längre har en fysisk kropp, så ingår man fortfarande i familjen. Mm. Och om det då är den där lördagskvällen och man sitter i den där soffan och är bredvid varandra, även med och utan fysik, så då är det ju jättetrevligt om du bara anar att jag faktiskt är här.
Ja.
Ja. Sen är det inte, jag upplever inte att så här, all energi är inte här för att få kontakt eller ta kontakt, utan de är här för att vara här. Så här, det är en del, vi fortsätter att hänga, vi fortsätter att umgås, vi fortsätter att vara familj. Mm. Så att vi fortsätter att ta hand om varandra, även om det då är på ett energiplan. Det kan vara stöttande, omhändertagande, värme, kärlek och så vidare. Sen är det ju en annan fråga i det där, Petra. Det är ju liksom alla människor som jag möter som säger så att man är otroligt rädd för all kommunikation. Och samtidigt så vill man ju jättegärna höra någon.
Ja, så
man vill
är
ju jättegärna få kontakt.
Men ändå inte på något
Men
sätt.
Men ändå inte, ja. För man är livrädd.
Det är ambivalent.
Ja, och för det är det som jag menar, så att okej. Vill andevärlden få kontakt? Ja. Men vill vi få kontakt med andevärlden? Ja. Men det är, ibland så krockar ju det där också. Så jag möter ju förhållandevis många människor som är i det här läget att jag ställer de här frågorna. Så är du här? Är du här? Och sen vill jag, och så blir jag så rädd, så bara, vet inte hur jag ska hantera det. Otroligt svårt för andevärlden. Nej, men så vill man få kontakt, så svarar jag ja det vill vi från båda håll.
Mm. Ja, men jag tänker på det här med energi, att det är ju, fick jag ju lära mig när jag gick på gymnasiet och läste fysik, att energin är ju konstant. Den kan ju aldrig försvinna. Den övergår ju bara i olika former, men, och det var ju fysik. Liksom.
Exakt.
Så väldigt konkret. Mm. Apropå min pappa som jobbade som fysiklärare. Mm. Så det fick man lära sig. Så att, jag menar, för mig är det väldigt logiskt egentligen att det är väl klart att inte energin försvinner.
Mm.
Så, så den delen är jag ju helt med på.
Mm.
Det hade varit nästan konstigt annars. Mm. Det är ju massa energi från alla människor som har levt på jorden som då bara försvinner. Nej, det tror jag inte.
Nej, jag tror ju inte heller.
Nej. Men en annan grej där som jag skulle vilja prata om, det är det här med teknik och energivärld.
Mm.
För att ibland så hör man folk säga så, men jag tänkte på den personen till exempel, och så släcktes lampan.
Mm.
Eller säkringen gick, eller något sånt där.
Mm.
Vad är det här?
Ja, jag är ledsen.
Snälla
alltså.
Anna, kan du inte svara?
Du kanske skulle ha bjudit in någon annan. Nej, men så här.
Vi kan väl resonera kring
det. Vi kan prata om det, och jag kan säga så här. Är det ett fenomen så svarar jag ja. Det är ett fenomen. Och hur det fungerar önskar jag att jag kunde leverera ett klart svar på, men det kan jag inte.
Nej.
Man pratar ju ibland om frekvenser, man pratar om vågor, händerna ut i luften.
Mm.
Men upplever jag att vår energivärld på något sätt kan dela med, hantera, störa eller mecka med teknik, så svarar jag ja. Det upplever jag. Men hur i helskotta det går till, I'm sorry to say it, jag vet inte.
Nej.
Men sen, intressant med det där också, det är ju också att så här, vi är också väldigt präglade av, som jag beskrev tidigare då, med tv-program och filmatiseringar och sådär. Där saker rör sig, saker faller, man blir knuffad och så vidare. Och det här är ju, jag måste säga det då, så här, det här är otroligt ovanligt.
Mm.
Alltså det är inte vanliga fenomen. För att så här, hela min upplevelse, det är att våra, alltså energikroppar, det krävs en enorm insats för att få en sak, en fysisk materia att röra sig.
Mm.
Kan de göra det? Ja. Men min upplevelse är så att de måste verkligen liksom samla på energi, kanske använda, ta hjälp av min energi. Alltså det krävs mycket. Så det här är inte vardagsmat liksom.
Men har du fått någonting att röra sig?
Nej, inte så här lampor och olika saker sådär. Utan det närmaste jag kommer då, det är ju att använda en pendel som är ett verktyg för medial kommunikation. Så gör man det på rätt sätt med rätt teknik, ja, då kan man se rörelse ur energikommunikation. Jag har också, det här är ju många som har varit med här anden i glaset upplevelsen.
Jag tänkte fråga om den.
Ja.
Den har man ju gjort.
Men jag säger så här, sänk axlarna. Det är mänskligt. Alltså det är mänsklig energi som samlas. Men det där med anden i glaset är ju så att du är ju sällan själv när du gör det, utan man är flera stycken. Och då ska jag ändå säga att jag har en sån otroligt stark upplevelse som ungdom när jag var med och gjorde den här grejen en gång. Det skrämde ju skiten ur mig alltså. Men jag kan också säga då att jag vet att det inte var vi fyra fysiska ungdomar som rörde det här glaset. Det var det inte. Och det vet jag. Jag var där, jag var med i rörelsen, jag kände hur det kändes. Men det var ju liksom ett tjockt glas upp och nervänt mot en skiva som lyckades röra sig, alltså med luft, alltså i princip som i luft. Och så här, det var inte knuffat av någon annan. Men då var vi fyra människor i en ring.
Ja, just det. Klassiker.
Och då får jag ju det förklarat så här utav liksom mina andliga team som jag jobbar med. Att okej, men då lånar vi eran energi. Så att det är ett samarbete. Det här uppstår inte med en enskild människa med ett finger mot ett glas. Man kan få till en rörelse, men det är svårare. Är man fyra personer som tillåter den här stunden, alltså tillåter att så här, nu jobbar vi lite grann här, då blir det som en samlad gathered energi, alltså en starkare, ett starkare energifält som kan användas för att få till rörelse då. Det är samma som man tittar på de här programmen och så sägs att alla de här fysiska fenomenen som kan hända, oftast så är det ju så här att personer som till exempel bor i ett hus där det händer mycket aktivitet, som vi kallar det då, oftast är det så att någon eller några av dem som bor i det huset är väldigt mediala. Har egna mediala förmågor.
Och det är därför man, de uppfattar mer än vad andra gör, och därför så blir det som att i det här huset
det
så...
Det blir en kommunikation.
Fast i själva verket så kanske det är så på fler ställen.
Exakt.
Ja, intressant. Mm.
Men det skapas en kommunikation. Och så här, det första andevärlden gör är inte att slänga ner någon grej eller få en lampa i svung eller liksom allt det där. Det första de gör, det är att stå bredvid dig. Det är det första. Alltså det första är så här bara, hej hej.
Om du ser en människa på stan, kan du se att den har andra bredvid sig?
Mm. Det här är ju en vanlig, det är ingen knäpp fråga.
Nej, jag måste ställa den.
Så här, det här är ju en vanlig fråga. Så här, kan du, ser du, så här, dels ser du alltid andar. Andar. Kan vi inte bara säga, kan vi inte bara säga det? Ja, men exakt.
Ja, det är ju det det är.
Ja. Nej, men själar, andar, gastar och så vidare. Så här, det finns en massa olika benämningar för det här. Jag väljer att referera till det som energikroppar.
Det låter ju trevligare än gastar.
Och för mig, du vet såhär, gast, det har ju en konnotation. Det har liksom det är ett präglat ord.
Mm. Så är det.
Och återigen så, det är inte det jag ser. Jag ser människor som inte längre har en fysisk kropp. Okej. Okay. Så bara det om begreppen. Så att vi kan såhär, sänka axlarna liksom. Men ser jag alltid energikroppar eller andevärlden, så svarar jag såhär, ja, det skulle jag potentiellt kunna göra. Jag, för att jag ska leva sunt och vara rädd om min energi och vara hälsosam, så behöver jag ju arbeta när jag arbetar och annars bestämma att jag inte arbetar. Vilket betyder att jag med nu erfarenhet och en massa verktyg, när jag till exempel ska gå här borta på Hornsgatan, då stänger jag ner mig själv så mycket jag bara kan. För att jag inte ska behöva kommunicera med en energivärld när jag går där. För då skulle jag vara helt slut hela tiden. Vilket jag så här, by the way, har varit i stora delar av mitt liv då. Men nu med verktyg så kan jag stänga ner det här lite grann. Och även om jag då förnimmer energi mestandels av tiden, så är det som att det finns en dörr. Och jag öppnar inte den dörren. Jag förnimmer energi, men jag öppnar inte dörren och säger hej. Och händer det inte då att energivärlden öppnar dörren för att liksom pocka på att säga hej? Jo, och då måste jag säga till på skarpen så här, nej, nu är det stängt. Nu ska jag liksom laga korvstrågan off, eller nu ska jag prata med Petra här, så att nu liksom, nu behöver jag vara här. Så här, backa undan, tack.
Men det är ingenting som du har upplevt nu?
Nej.
Under vårt samtal?
Nej, det är det inte.
Alltså att du måste stänga en dörr?
Ja, precis. Ja, nej,
sluta.
Nej, nu anstränger jag mig för att bara vara liksom,
ja,
amma här vid det här bordet.
För det var det jag tänkte fråga dig också, hur, som du sa där, att det måste vara extremt påfrestande, både mentalt och fysiskt, att jobba med det här.
Mm.
Gissar jag, men du vet ju
jo,
hur det är.
Men det är det. Och då blir jag lite allvarlig. Därför att jag förespråkar ju verkligen att när man förstår att man har den här typen av förmågor, då är det väldigt bra att lära sig om dem. Och då som jag säger så här, Peter, att så här, grunden till medialitet är intuition. Innan det kommer högkänslighet. Högkänslighet är också så här, det har blivit ett vedertaget personlighetsdrag.
Mm.
Intressant, tänker jag. För håller det varandra i handen med intuitionen? Ja, det gör det ju verkligen. Så att även om man är väldigt, har en väldigt stark intuition, så säger jag så här, det är bra att lära sig lite grann om det här. För att man ska kunna kontrollera och bestämma över sin egen energinivå. när vi pratar om högkänslighet så har ju det blivit en så här, ja men det håller verkligen varandra handen. Det är klart att vi ska göra det. Vi ska lära oss om vår högkänslighet. Vi ska lära oss de här verktygen för att kunna vara rädda om våran energi. Ja, jag får titulera mig medium därför att än så länge så har vi inget annat. Vi har inget annat begrepp. Vi har inget annat, ingen annan formulering för det jag gör, så därför så får jag hålla kvar i det. Lite grann så ser jag på formuleringar runt så andliga förmågor eller mediala förmågor. Ja, okej, okay, just nu så får vi titulera det det, därför det är det det är. Men högkänslighet har vi pratat om alldeles kort och nu är det liksom vedertaget som ett personlighetsdrag. Det kanske kommer vara så att inom våran levnadstid att vi faktiskt kommer hitta andra begrepp här för de här förmågorna. Är du med på vad jag menar? Så tillbaka till så här, är det bra att vara rädd om sig? Har man en stark intuition? Ja, det är det. Då är det bra att lära sig om de här verktygen lite grann för att kunna vara rädd om sin energi. För det är det som det handlar om. Har jag övat på mina verktyg för att förhålla mig professionellt så att jag ska leva hållbart? Ja, det har jag gjort.
Jag tycker det är intressant, du tar upp det här med högkänslig, för det får jag ju väldigt mycket i mitt flöde. För man pratar om det och det finns böcker och man kan utbilda sig och det finns alltså allt möjligt så. Men samtidigt så märker jag också att jag känner ju också väldigt mycket andras känslor. För jag gillar inte att sätta etiketter på mig själv, men jag känner ju igen mig i det här att man blir nästan utbränd av all energi man tar in från andra människor. Jag vet, igår så var jag på en invigning av en restaurang och sambon som var med och sonen ville mingla runt. Men jag ville bara sitta in i ett hörn liksom bara, alltså, det blev otroligt mycket intryck. Det är därför jag tycker sånt här, såna tillställningar är superjobbiga. Och kopplat till det du sa där, att det är ju inte alltid lätt att navigera i livet som det är och ha det här behovet av att kunna stänga dörren. Man vill ju inte stänga dörren helt fysiskt heller så man blir isolerad. Nej. Det är ju det.
Precis.
Vill du vara med i livet fast lite så på ett sätt som funkar?
Ja, och det är där jag tänker så här. Men vi pratar ju liksom om existentiell hälsa eller energihälsa. Och så här, finns det verktyg att lära sig för att hålla mer distans till andra människors energi, så svarar jag ja. Det finns verktyg att göra det. Och de liknar ju de verktygen som jag använder för att stänga ner, som jag säger, mina mediala sinnen.
De är jag så nyfiken på, för jag skulle verkligen vilja kunna stänga ner. Kan du hinta lite?
Ja, absolut. Självklart. Ja. Och det här är sånt så här, grundläggande övningar som jag kan ge så här, både till vuxna och till barn och till människor som får mycket upplevelser och så. Men som jag säger då, de är applicerbara både om du har en stark intuition men även runt högkänslighet, säger jag. Och den första och den viktigaste punkten, det är ju att få koll på sin egen energi. Det är den första och viktigaste punkten. Det är att checka av med sig själv och börja få koll på vart befinner jag mig. Så här, hur mitt energiläge, vart är det? Om jag får koll på det, då under en dag eller under en vecka så kan jag få koll på när det förändras. Och det är liksom den viktigaste nyckeln.
Jag tycker det är svårt ibland. Alltså, jag
är vilken del är svår? Att få kontakt med sin, att checka in med sin egna energi?
Ja. Därför att jag tycker att jag får så mycket intryck utifrån. Ja. Så att jag vet inte vad är mina egna tankar och vad är utifrån.
Men bra, Petra. När man gör det här och ska öva upp det, då är det bra att börja göra det på morgonen. Innan man interagerar med någon annan människa. Gör man en incheckning det första man gör på morgonen med bara sig själv, då kan man ställa några så här reflekterande frågor. Hur mår jag? Hur känner jag mig? Så här, hur mår jag? Bra, dåligt? Jag känner mig trött? Jag känner så här, vart befinner mig, vart är mitt batteri? Få koll på sitt känsloläge, få koll på sitt batteriläge. Så här, en energiincheckning. Om jag gör det innan jag interagerat med någon annan, då vet jag min grundförutsättning för den här dagen.
Inte mobilen då, borta med den?
Ingen interaktion med omvärlden.
Nej, just det,
utan att vara med sig själv. Incheckning med bara sig själv. Och det här, alltså egentligen, vi kunde ha ägnat hela det här samtalet åt bara det, Petra. Ja. Liksom, förstår du? Och jag blir så lite ivrig, hur ska vi hinna med det här? Vikten av att få koll på sin egen livsenergi. Oavsett vad du ägnar dig åt i ditt liv, oavsett vad du gör, är det själva basen och fundamentet för allt görande. Okej, vi får släppa det lite då och komma tillbaka till den här konkreta övningen. Till att börja med, gör en incheckning på morgonen. För gärna någon form av journal, alltså att du skriver upp det här på något sätt i något block eller i mobilen eller någonting. Men någonstans så att du kan få ha kvar det. När du börjar göra det och börjar så här påminna din hjärna om att okej, men jag på morgonen då vet jag att jag mår så här, jag har det här batteriet. Ja, till att börja med är det ju bra att kolla på dagen då. Om batteriet är lågt, om man har en dag som är fullspäckad, då kan man ju använda den här övningen bara för att så här reglera sin dag. Det är ju den ena grejen då. Men det andra är bara att veta hur man mår. När man sen då under dagen befinner sig i olika sammanhang och plötsligt känner någonting annat. Om jag checkade in med mig själv på morgonen och känner att jag har ganska bra batteri, jag känner mig lugn, jag är inte stressad, jag känner mig ganska glad, alltså jag är inte arg, jag känner mig inte besviken på någon, alltså jag har ett ganska bra utgångsläge. Om jag då 3 timmar senare befinner mig i fikarummet inför nästa möte och helt plötsligt bara känner mig så jäkla stressad, alltså shit, alltså typ att det är så här, jag kan knappt andas liksom? Ja. Då är det ju väldigt bra att säga, ta ett andetag och bara, men vänta nu. I morse när jag vaknade, var jag stressad då? Nej, det var jag inte. Okej, har det hänt någonting nu som gör att jag känner de här känslorna? Om det har det, då är det ju naturligtvis självklart att du är i det läget. Då behöver man ju hantera det. Men om man då som högkänslig, starkt intuitiv eller med mediala förmågor plötsligt känner sig oerhört stressad utan att det har hänt någonting som har föranlett den stressen, då säger jag så här, titta dig runt omkring. Vem i din närhet är det som är väldigt, väldigt stressad just nu?
Om det är någon som är i, kanske i
fikarummet,
sociala medier och inte på plats.
Ja, just det. Ja, man kan känna av det också.
Eller nyheter på TV.
Ja, precis, och där, men då blir du ju påverkad av yttre, då är det ju din tanke, alltså då skapar ju det stress.
Just det.
Om du tittar på nyhetssändning, då är det en händelse som orsakar stress. Och det är en annan grej, då behöver man hantera det.
Yeah.
Men just när vi pratar om högkänslighet, alltså högkänsligheten, där har du ju den, det är en nyckel till högkänslighet, att du tittar på nyhetssändning och så plötsligt så känner du allt.
Exakt.
Ja.
Och
då, ja, precis. Och då behöver man ju hitta rena konkreta verktyg och snarare kanske inte titta på den där nyhetssändningen, utan kanske begränsa det i alla fall, välja vilka nyheter man matar sig med och så vidare. Men så där finns det ju specifika verktyg att ta till då. Men ja, när vi pratar om den intuitiva delen och de mediala sinnena, då är det också så att du snappar upp andra människors energi. Du snappar upp hur andra människor mår. Och det kan du göra på sociala medier också, men det tycker jag är överkurs.
Ja, det kanske är.
Det är mer det här, för där handlar det mer om din egen hjärna och vad du liksom skapar för snurrar.
Ja, det behöver inte vara sant på ett sätt.
Absolut inte. Och det här kanske vi skulle ha tagit innan då, men då brukar jag ju beskriva det så här, att vi har ju vår fysiska kropp. Och sen har vi, återigen, vi är på livsåskådning nu, eller hur? Beroende på vad vi tror på och inte. Men vi har vår fysiska kropp som jag beskriver det. Och så har vi vår energikropp. Och de är ju liksom sammanlänkade medan vi lever så här. Den här energikroppen, det är den som man kan ana som en aura som människor pratar om ibland. Alltså, den sträcker sig lite grann utanför den fysiska kroppen. Ibland lite grann, ibland lite mer. När jag jobbar medialt, då jobbar jag med, när jag förbereder mig, expandera min energikropp så mycket jag bara kan. Alltså vidga den så mycket jag kan för att bli så mottaglig som möjligt. Det är så det funkar. Men till vardags eller daglig vars, och om man inte är medveten om sina mediala förmågor eller sin starka intuition som är där, då är det så här, det är den här energikroppen här som helt plötsligt känner någon annans energikropp här. Så här.
Ja, just det.
Mm. Så även om vi liksom existerar i det fysiska livet här, så är det, blandar vi oss ändå lite grann.
Yeah.
Och där kan vi känna av varandras känslolägen. Så hur gör man då? Om man gör det, och det är helt dränerande.
Ja.
Jo, då gör man så här. Då övar man sig i och drar till sig sin energi. Man övar på att inte blanda sig med andra. Och det kan man göra även om man befinner sig på ett mingelparty.
Vad skönt.
Ja, det är inte så lätt.
Alltså, nej, såhär, musiken
är
hög
och folk
pratar.
Det är lättare att inte gå dit.
Ja. Ja. Men det blir tråkigt ibland.
Ja.
Man vill inte säga nej till allt. Liksom.
Det vill man absolut inte. Utan man vill interagera. Mm. Men då är det så här, det första jag säger då är så här, men bli medveten om det här. Vi behöver träna oss i att känna av skillnaden på vår eget energifält, våra egna känslor och andras energifält, andras känslor. Så till att börja med, man börjar med att medvetandegöra det. Okej, om det nu är så här ungefär som det fungerar, då kan jag ju innan jag går in i fikarummet eller innan jag går in på minglet, när jag fortfarande står ute på gatan, då kan jag göra en snabb incheckning där. Hur känner jag mig nu? Hur mår jag? Vart är jag någonstans? Jag kan också göra en övning, jag kan dra ihop mig, så låt oss ta det innan vi avrundar. Mm. Men jag gör en snabb incheckning, sen kommer jag in på det här minglet. Om jag då helt plötsligt under den här stunden känner helt andra saker. Okej, har det hänt någonting som föranlett det? Då är det naturligt, då kan vi liksom förhålla oss till det. Men har det inte hänt någonting som gör att jag plötsligt känner mig väldigt arg? Titta dig runt omkring. Vem här omkring är det som är väldigt, väldigt arg?
Nej, jag satt precis och funderade igår. Vem var det som var stressad? Och så tänker jag så här, om det nu var någon i min familj, då är det jobbigt. Så då måste man ju så här, okej, kan du sluta vara stressig?
När det där händer, då finns det ju olika, beroende på vilken relation det är, beroende på vilken situation man befinner sig i, så behöver man ju hitta verktyg att hantera det. Eller hur? Rent professionellt så här, när man är en sån övning man kan göra då, det är ju faktiskt att dra tillbaka sin egen energi till att börja med. Okej, och hur gör man det? Jo, då kan man föreställa sig, det här är ett ganska klassiskt exempel då, man kan föreställa sig att man ser sitt egna energifält som en bubbla runt omkring sig. Som en såpbubbla runt omkring sig. Och antingen kan man använda den här övningen för att stärka den där bubblan. Att liksom, ja men det här är mitt fält. Det är ingen annan som ska vara här. Mind your own business. Ja. Jag gillar ju också den här grejen att man drar ihop den lite. Man tajtar till den mot sig själv. Man tar tillbaka sig. Och då kan man visualisera och se det för sin inre syn att man drar ihop sig lite. Men jag ska inte vara där borta och sväva runt den där snubben liksom, eller runt den där kvinnan som uppenbarligen är jättearg idag. Mm. Utan så här, då drar jag till mig bara här inne i Petra. Så här, hur mår jag nu? Ja men vänta nu, jag är ju inte stressad. Nej men okej, då är jag här då. Toppen. Nu går vi vidare. Nu går vi bort till andra hörnet här i den här lokalen.
Mot väggen.
Man kan kalla det såpbubbleövning. Att man antingen stärker barriären. Att man föreställer sig att den här blir tjockare nu. Så att omgivningen inte kommer in i den. Alltså det här är ju en visualiseringsövning. Det är en visualisera och en känselövning. Så att det är ett inre verktyg.
Ja.
Men att stärka barriären, att ingen kommer in eller dra ihop den. Den är bara min nu. Så det är som två steg i det där. Så det är en ren konkret övning. Vi ska dra en till. Det här är varför du känner av andra. Du har din energikropp, den blandas med andra. Så här. Du behöver dra ihop dig. Och då säger jag så här, ta på dig hatten. Det är nästa övning. Du kan bubbla in dig eller ta på dig hatten. Och då kan du ta din fysiska hand och lägga uppe på huvudet och så kan du trycka ner. Så att du lägger fysiskt tryck uppe på hjässan. Och så säger du till dig själv och visualiserar att nu drar jag ihop mig. Så sammantaget så kan det liksom, du kan hjälpa att visualisera känslan av att dra ihop
just
dig.
Just genom att trycka. Det låter ju logiskt på ett sätt.
Det kan man också göra till sina barn om man besväras av den typen av upplevelser som din son har pratat om sen han var yngre.
Just det.
Då är det en sån övning som man kan ge till barn också. Men du, tar på dig hatten nu så du får vara i fred.
Smart. Det ska jag komma ihåg. Och jag upplever faktiskt nu när jag lyssnar på dig att han ser ju inte det här som någonting negativt.
Nej.
Utan han verkar tycka att det här är någon slags connection. Sådär. Mm. Så att jag ska berätta för honom när jag kommer hem idag. Och han kommer få lyssna lite på det. Jag vet inte hur mycket han orkar lyssna. Bandbredden, du vet. Men jag kan återge det. Men Anna, det är så himla kul att prata med dig. Det är kul, spännande, annorlunda. Jag vet inte, jag hittar inte fler ord nu. Men tyvärr så måste vi runda av för den här gången. Men du är varmt välkommen tillbaka.
Alltså, varmt tack för att jag fick vara här. Trevligt att träffas, Petra.
Detsamma. Och vill man följa dig så har du lite olika plattformar. Kan du inte berätta dem bara?
Absolut. Jag skriver en blogg om andlighet och existentiell hälsa. Och den heter ju bara annastomsi.com. Så hittar ni den sen på Instagram och Facebook. Anna Stomsi Medium heter jag där.
Så in och följ.
Kika in där.
Ja, det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att du har lyssnat, och jag skulle bara vilja be dig om en liten tjänst. För du som lyssnar är den här poddens livlina, så om du skulle ha tid att lämna ett betyg och kanske också en recension i appen du lyssnar i, så skulle jag bli väldigt tacksam. För det gör så att fler hittar till podden, och det betyder väldigt, väldigt mycket. Så stort, stort tack på förhand. Ha det nu riktigt bra och ta hand om dig, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love, and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.